Välkommen till det här programmet på Tyresö Radio som handlar om kommunstyrelsens ärendelista. Och vän av ordning då undrar ju, vad är det här för röst? Vi hör ju inte Leif Bratt. Och det är ju helt korrekt, för jag som sitter här, jag heter Katarina Johansson Nyman. Och det är faktiskt så att jag har tagit över den här programpunkten på Tyresö Radio från Leif. Och utifrån att Leif har valt att kliva av och han känner att han har gjort sitt vad det gäller det här. Men Leif har ju gjort ett fantastiskt jobb under alla år här på Tyresö Radion, och därmed inte sagt att han är borta helt från radion. Han har faktiskt gjort mer än 700 program, och det var ju så att när Åke Sandin inte riktigt orkade hålla samma fart, då kom Leif in och stöttade och har gjort fantastiskt mycket program här på radion. Bland annat den här serien då som handlar om kommunstyrelsens ärendelista. Och då har han suttit i flera år under flera valomgångar eller mandatperioder som det kallas. Och nu senast då så har han suttit då med den gäst som jag har idag. Hej, säger jag till Mats Lindblom.
Hej, säger jag då. Mm.
Ja, hur har det varit att sitta med Leif under alla dessa år?
Ja, jag tänkte på det när du berättade här att han har gjort 700 program. Jag tror att jag själv kanske har medverkat i någonting, kan det vara 75-80 program tror jag, i den här serien om kommunstyrelsens agenda. Och vi höll faktiskt på, jag har hållit på med det här sedan 2015. Så att det är snart 10 år.
Var det 2015 som du kom in? Eller?
Ja, jag kom in som kommunalråd då 2015. Och i den mandatperioden så var det Leif gjorde program med både mig och Fredrik Saveståhl. Så vi gjorde vartannat program då. Men sen från 2018 så är det väl jag som har gjort samtliga program då om kommunstyrelsens agenda.
Mm. Ja. Ja, han kommer att vara en saknad person här.
Mm, absolut.
Mm. Ja, Mats, vi har som sagt, eftersom Leif har varit lite frånvarande här då, så ligger vi kanske lite efter kan man väl säga i vad det gäller tiden här. Så att idag ska vi gå igenom den ärendelista som var från kommunstyrelsen den 5 mars. Ja, du får lotsa mig igenom det här. Det här är ju mitt första program.
Ditt första program, precis.
Så det här blir spännande.
Vi får väl se hur det här går. Men du kan ju nämna då kanske första punkten på dagordningen kanske.
Ja, precis. Och den är alltså kommundirektörens rapport. Berätta.
Ja, det här är en stående punkt. Vi får i princip alltid en rapport från kommundirektören. Och det kan vara både skriftlig och muntlig information. Och jag brukar ju välja ut ett par intressanta saker här. Vi kan börja med det här att vi har fått en ny chef i kommunen, och det är en ny chef som är då för samhällsbyggnadskontoret. Hon heter Åsa Bergström. Hon har börjat här, hon har jobbat en månad nu. Jag tror att hon började den 4 mars. I och med det så är kan man säga ledningsgruppen då i kommunen komplett. Då finns det bemannade tjänster där hos alla de personer som ska sitta i Cynthia Runefjärds ledningsgrupp då.
Och det har ju varit efterlängtat, för att det har ju varit vikarier och TF på den posten
ja,
en längre tid.
Vi har haft en interimschef, det är väl nästan ett år nu i alla fall på den posten. Så att hon är hemskt välkommen här, Åsa.
Mm. Trevligt.
Och sen den andra grejen som kommundirektören berättade om, det var ju det här med att vi ska få ett nytt kommunhus. Och den som har lyssnat på det program som du gjorde tillsammans då om stadsbyggnadsfrågor har ju fått höra lite om det här. Men det hon berättade nu i alla fall var att upphandlingen då av ett hyresavtal för ett nytt kommunhus, den är klart. Och den som ska bygga det här är företaget Stenhus Fastigheter. Och vi får ett helt nytt kommunhus fast den byggs i det befintliga husets skal kan man säga. Så man kommer ju riva ut allting, men om ett par år då så kommer vi ha tillbaka så att säga ett kommunhus i centrumanläggning då. Under mellantiden där så får en kommunal förvaltning flytta ut till andra lokaler. Och det blir ju spännande hur det ska gå till under ett par års tid faktiskt.
Väldigt spännande, ja.
Ja, precis. Men sen tanken är att man ska samla all verksamhet i under samma tak. Och så blir det ungefär 650 arbetsplatser. Och då kommer man också jobba det man kallar för aktivitetsbaserat. Det vill säga att man har inga egna kontor, utan man kommer till jobbet och sen tar man ett skrivbord som är ledigt. Och istället så finns det en herrans massa mötesrum då att tillgå. Men det är det nya sättet, det är ju så moderna kontorslokaler byggs, och kommunhus är ju ingen skillnad.
Och på det sättet kan man också säga upp en del lokaler som kommunen har hyrt runt om i byn, så att säga.
Ja, det finns ju kommunal verksamhet på alla möjliga ställen i kommunen. För att som det är nu så ryms vi inte i kommunhuset när vi sitter i egna rum mestadels. De har för sig gått ifrån det också på sista tiden här. Men vi behöver bygga om för att samla alla under ett tak. Och det fina med det här, det jag kan berätta nu som jag inte kunde berätta när vi gjorde program tidigare, det är faktiskt att den totala kostnaden för det här, alltså den årliga hyreskostnaden, den kommer faktiskt att sjunka med ett nytt kommunhus. För då kan vi så att säga samla all verksamhet på ett ställe och bli av med en del andra lokalkostnader.
Kan du berätta om vilken storleksordning det handlar om i pengar?
Eller? Ja, jag tror att storleksordningen, om vi inte tar med exakt på den, så tror jag att det ligger runt 15 miljoner kronor per år.
Lägre.
Nej, totala kostnaden.
Totala kostnaden, ja.
Jag vet inte exakt vad det var tidigare, men det var några miljoner högre i alla fall. Så att kostnaden går faktiskt ner och vi får ändå nya lokaler. Så ja. Det är fint.
Precis, då får vi bara hoppas att personalen också trivs då.
Det kommer de säkert att göra. De får väl stå ut under ett par år. Det kan bli lite rörigt kanske med evakueringslokaler och sånt där, men det kommer att lösa sig.
Ja, då går vi vidare till punkt nummer 2. Ersättning till röstmottagare vid val till Europaparlamentet 2024.
Just det. Den här var faktiskt med i förra programmet som jag gjorde med Leif då. Men det stod fel beslutsinstans i protokollet. Så fick man upprepa allting för att det ska bli rätt och riktigt när det ska till fullmäktige. Men det handlar ju om helt enkelt att man behöver ha personer som ställer upp och jobbar i Europaparlamentsvalet den 9 juni. Och det här är lite kritiskt, för det här är ju i nationaldagshelgen, så det är väldigt många människor som normalt sett kanske vill vara lediga nationaldagen och klämfredagen och så här helgen då. Men då har man infört ett litet långhelgstillägg på 500 kronor för att motivera folk att ställa upp på det här. Och det är väl vettigt.
Jag kommer vara en av dem bland annat.
Ja, så du kommer att jobba med det. Har du gjort det tidigare?
Eller? Ja, inte på Europaparlamentet.
Nej, men
riksdagsvalet var jag med senast.
Okej, det var
väldigt roligt kan jag säga. Det var jättekul.
Då kan du se fram emot 500 kronor extra den här gången.
Precis. Men det var inte därför jag gjorde det. Jag kan starkt rekommendera det om man tycker sånt är kul. Och då tar vi punkt nummer 3. Överförande av medel för väntjänsten. Vad är väntjänsten?
Väntjänsten. Det finns en förening som heter Tyresö väntjänst. Och den har funnits väldigt länge i alla fall. Och de jobbar med stödinsatser till framförallt äldre personer i kommunen. Och det här blir som ett komplement till äldreomsorgen då. Men det här är någonting som kommunen av tradition stöttar helt enkelt. Och de får ungefär 200 000 kronor per år. Ja, och det punkten handlar om här i alla fall, det är då att man flyttar de här pengarna. Tidigare har de tilldelats från kommunstyrelsen, men nu kommer de då att tilldelas från arbetsmarknads- och socialnämnden. Så det har inte någon praktisk betydelse för den här föreningen egentligen.
Men, och hur kommer det sig att man gör det här då?
Ja, jag har egentligen inget bra svar på det. Det är väl bättre organisatoriskt på något sätt.
Mer naturligt då?
Ja, mer naturligt. Mm.
Sen har vi punkt nummer 4. Beslut om förstudie för ytterligare en discgolfbana i kommunen.
Ja, som vi vet så finns det ju en discgolfbana nere i Alby. Och den används ju rätt så frekvent. Och nu har det kommit ett sånt här Tyresö-initiativ. Det är någon medborgare då som har föreslagit att vi ska ha en till sån här discgolfbana. Och de har tittat på det här i kultur- och fritidsnämnden, och man tycker att det här är rätt så bra, för den är ganska högt belastad, den här discgolfbanan i Alby. Ibland så krockar den aktiviteterna med lite, de aktiviteterna med lite andra aktiviteter då. Så nu ska man titta om man kan hitta ett tillställe då för en discgolfbana som då inte är i Alby utan någon annanstans. Och då har man begärt pengar här till en förstudie, så 75 000 kronor anslås till den förstudien helt enkelt.
Men du, då måste jag fråga, det här med Tyresö initiativ, det är ju förslag från medborgarna då.
Ja, just det.
Jag trodde att det fanns någon slags maxpeng vad sånt får kosta, eller så är det inte?
Nej, alltså det går ju till så att det måste vara ett visst antal då som stöttar det här förslaget, och då kommer det behandlas av någon politisk instans, typiskt någon nämnd då. Och de allra flesta initiativen är faktiskt inom kultur- och fritidsområdet. Och då tittar man ju på det här politiskt och då så att säga adopterar man ju förslaget helt enkelt. Så det finns ju egentligen ingen beloppsgräns sen när politiken får säga sitt då. För att nu har man anslagit 75 000 kronor i förstudie. Om det sen är så att man verkligen ska bygga en sån här discgolfbana, då kommer det kosta betydligt mera pengar än så va. Och det kan ju vara mer avancerade saker än att bara bygga en diskgolfbana. Det är ändå ganska begränsade investeringar som krävs för det.
Mm. För när man läser den här förstudien som har gjorts då, eller behovsanalys.
Just det, behovsanalys det. Kallas det.
Precis. Mm. Då nämner man ju också att det här är någonting som kräver stora ytor.
Mm.
Det ger också ganska mycket slitage. Och man tycker också att det ska ligga ganska nära, alltså, kommunikationer och centrum och sådär. Och så nämner man ju också det här att det ofta kan bli lite kontroverser, alltså att när de här som är ute i Alby och kastar sina frisbee, att ibland så kommer det då folk som vistas där i naturen, så får man de här i skallen, eller rädda att få det i skallen. Alltså det är inte helt enkelt. Alltså det låter som att det är inte helt lätt att få till. Får man göra sånt här i naturreservat till exempel?
Ja, det skulle man kunna få göra. Det beror alltså på vilka föreskrifter som finns. Det finns ju inget liksom grundläggande förbud då, så att det skulle man kunna ha, eller i kanten av eller delvis i naturreservatet. Det beror ju alltså på vad det är för karaktär på naturreservatet.
För 75 000, det är ju bara för förstudien som du säger, för sen ska ju det allting byggas också. För att, som du säger, vi har redan en sån här diskgolfbana i kommunen. Och vad som ju inte framgår av den här behovsanalysen, det är ju egentligen hur många är det som är Tyresöbor som är där. Och man kan ju tänka, för det står ju också hur många andra som finns. Det finns ju en del i någon i Haninge, någon i Huddinge. Det kan ju tänkas att det är också många utifrån som kommer. Är det rimligt att kommunen då ska liksom betala för andra än kommuninvånare?
Jag vet ju inte hur stor del av det här som används av Tyresöbor. Men egentligen, alltså, när det gäller naturreservat så är det ju ofta så att man får besökare utifrån. Det är väl ganska naturligt då att de som bor inne i stan där det inte finns så många naturreservat, att säga, söker sig utåt i kranskommunerna. Och diskgolf är ju en aktivitet här då, som man kan roa sig med i Alby. Men vi får ju se om de hittar någon annan plats. Det här är ju en förstudie, som sagt. Det är inte, med de kriterier du läste upp så är det ju inte helt enkelt att hitta en annan plats. För den som är bevandrad i vår geografi här så är det inte så jätteenkelt att hitta någonting som stort och utkrävande plats då, och samtidigt kollektivtrafik nära. Så vi får väl se vad de kommer fram till.
Framförallt det sista är väl svårt att få till, att det ska vara nära.
Ja, det ska vara nära, men ändå
skog
inte,
är sällan nära.
Ja, nej, det är liksom lite sakens natur kanske.
Ja, precis. Ja, då går vi vidare till nästa punkt, och det är punkt 5 då. Förstudie och startbesked för projektering av Strandskolans ombyggnation.
Mm, just det, och inkluderande fritidsgård också. Gäller det här faktiskt. Och vad ska vi säga så här, man har gjort en studie tidigare då om liksom vilket behov som finns för skolorna i östra delen av Tyresö. Och de har kommit fram till att det behöver utökas kapaciteten då i Strandskolan. Och där finns det också möjlighet att göra det. Det finns liksom en plätt där man kan bygga ut skolan på ett enkelt sätt, och som medges av nuvarande detaljplan också. Och när man gör det, så förutom att man får mer kapacitet i skolan då, som kan användas på olika sätt, man kan omlokalisera lite andra saker också då, så får man också plats då med liksom en fritidsgård. Det finns ju en fritidsgård idag som heter Strandträffen, va, som ligger borta vid Apelvägen.
På andra sidan vägen.
Ja, precis. Mm. Och den jag menar, där har det tidigare funnits byggplaner. Någon gång kommer det att bebyggas där också. Och så Strandträffens dagar är räknade liksom, så att den måste flytta på sig.
Det ser lite skruttigt ut det där.
Ja, så kan man uttrycka precis. Och det är väl ingen som vill lägga pengar på att renovera där, utan det är bättre att bygga någonting varaktigt då.
Och nära skolan också.
Och nära skolan, då kan man samordna lokalerna. Det blir ju bättre ekonomi i det också förstås då.
Moderaterna ville ha något slags profilfritids där. Jag vet inte vad det skulle vara för profil. Känner du till det?
Nej, det vet jag inte vad de har tänkt sig så då. Men det här blir ju inget profilfritids i och med att det ligger i kommunala skolans lokaler då. Sen kan det ju naturligtvis komma andra profilfritids.
Jaha, man kan inte ha det för att det är kommunalt?
Jo, man kan säkert det, men det är inte avsikten här i alla fall, vad jag har förstått det. Men det beror ju också på, det är ju en separat fråga där med profilfritids, vilka föreningar eller grupper av föreningar som vill erbjuda profilfritids. Och då försöker ju kommunen förstås att hjälpa till med lokaler ifall det behövs också.
Mm. Så det kan bli aktuellt?
Jag har inte utesluta det, men jag har inte hört det i den försnacka att det skulle bli profilfritids just här. Alltså.
Nej, just det. Nej, för jag såg att det var en inlaga då från Moderaterna med anledning av det här. Ja, då går vi vidare till nästa punkt, punkt 6. Och där handlar det också om skolor. Utökade medel till förstudie för Stimmets skola.
Ja, precis. Alltså, det är inte bara Östra Tyresö vi har tittat på skolbehovet, utan vi har tittat i hela kommunen egentligen. Och vi behöver ju liksom både renovera och bygga nya skolor. Vi har tidigare pratat om att vi bygger en ny skola på Njupkär och vi håller på att renovera Kumla. Även på Stimmet så behövs det byggas nytt egentligen. Och det hade vi tänkt att det skulle ske lite senare då egentligen. Men sen kom den här olycksaliga branden. Så en av byggnaderna brann ju ner. Och då klarade man ju kortsiktigt då kapacitetsbehovet i och med att man flyttade över barnen från Stimmets förskola till Vattenhjulets förskola. Och så frigjorde man då förskolelokalerna som kompensation för den lokal som brann upp då. Men det där är inte hållbart, utan då ska man bygga en ny byggnad på Stimmet nu då. Och det fina är att man faktiskt kan göra det utan att ta en ny detaljplan, för det tar lite längre tid då. Så att man kommer istället utveckla Stimmets skola i två steg. Först bygger man en ny byggnad som kompensation för den som brann upp. Och sen kommer vi säkert jobba med en ny detaljplan för att några år senare då rusta upp Stimmets skola med nya lokaler och sådär. Och tanken då är att man ska kunna använda samma tillfälliga skola som används för evakuering av Njupkär, som ligger vid Koriandergränd. De håller på att byggas nu, de lokalerna. Och de ska ju kunna användas i ett senare skede och även för Stimmet. Så får man lite bättre ekonomi på det också.
Mm. Men du, både den här förra punkten och den här punkten. Jag tänker att, och precis som du nämnde, det är många andra skolprojekt på gång. Man ska renovera och bygga nytt och bygga till. Vi har ju 2023 var ju det lägsta barnafödandet sedan 1749.
Åh, tusan, okej.
Kan du tänka?
Ja, det är fantastiskt.
Att, det är mest fantastiskt att vi har statistik, tänker jag.
Ja, vi är duktiga på det i Sverige. Har statistik.
Precis. Men i alla fall, sedan 2010 så har man då sett att barnafödande går ner konstant. Och jag tänker lite grann, har vi liksom koll på att behoven verkligen kommer att finnas?
Jo, alltså kommunen växer ju trots allt över tid, även om befolkningstillväxten har varit lite måttlig de sista åren. Och sen där med barnkullar, ja, det går ju ner och sen kommer det gå upp efter det, så att säga då. Man vet att det fluktuerar lite, va? Men de långsiktiga behoven finns ju. Sen är det inte bara kapacitetsökning som behövs, utan det är ju också att lokalerna börjar bli mer eller mindre utkänta på en del håll då. Så att de funkar inte som skollokaler längre eller som arbetsplats för den sakens skull för lärarna också.
Men känner du liksom att det komfortabel liksom att ni har koll på så att säga statistiken och ja, det kommer ju mycket såna här siffror från SCB och så där. Och det finns ju en risk att man liksom prolongerar och så tänker man, ja, så här många kommer vi vara. Och som du säger så har ju byggandet ändå gått ner nu då. Och nu är det en lågkonjunktur, ja, och då ja, alltså det händer ju saker på vägen.
Jo, men det får man ta hänsyn till också då. Alltså det är ju så att Njupkärs skola ligger ju liksom nära nu, va? Det ska ju då de barnen flytta ut från hösten 24 nu, va? Men framöver sen så vi ser att det finns ett behov på sikt att göra någonting åt Stimmets skola. Men exakt i tid när det behöver ske, det behöver vi inte ta ställning till nu egentligen. Utan det kanske förskjuts ett år eller två någon gång, beroende på om det är låga barnkullar. Så att det är ett beslut för framtiden.
Mm. Då går vi över till punkt nummer 7. Och ansökan om medel för projekt Lindalshöjden. Och då kanske du lite snabbt ska... Vi pratade ju om det här också i vårt program.
Ja, det har vi gjort faktiskt. Det här nya företagsområdet Lindalshöjden, eller det vi tidigare
kallade. Precis, men du kanske ändå ska rekapitulera lite grann. Vad
ja,
är det?
Ja, precis. Den här punkten handlar ju om då att de vill ha medel för hela det här utvecklingsprojektet. Och det rör sig om ungefär 9 miljoner kronor då, fördelat på 3 år framåt. Och här kommer vi då göra en ny detaljplan för hela området för att då möjliggöra förmodligen en flytta brandstationen dit, en eller två drivmedelsstationer då, och sen så i övrigt rent ny företagsmark då. Och tanken här är att vi ska få ut det här på samråd under året. Och det första man kommer att göra är att bygga en ny vägstruktur här i området, ja, som är grunden då för en fortsatt utveckling faktiskt. Och det här, det är ju utveckling av företag, det är ju jättebra att vi får den här marken för det. då kan ju våra befintliga företag expandera och flytta upp dit kanske. En del ligger lite konstigt placerade också. Då kan vi frigöra mark på annat håll för bostadsproduktion till exempel. Så det här kommer vi ha nytta av under många, många år framöver. Inte bara på kalhygget i sig själv. Det kommer ge massa effekter runt om i kommunen som är positiva.
Mm. Och de här 9 miljonerna, de får man ju tillbaka sen på olika sätt. Om man säljer mark till exempel och så.
Ja, alltså det är ju så att när man gör sådana här projekt så först måste man ju betala för vad förstudie och systemkostnader och sånt där kostar då. Sen får man ju tillbaka de pengarna när det verkligen genomförs. Ibland är det ändå så att vi gör förstudier med saker och ting som inte genomförs. Och då blir det så kallade förgäveskostnader. Då finns det inget projekt sen som kan bära de här kostnaderna. Men det kommer ju inte hända med det här projektet, det är vi övertygade om.
Nej, precis. Då går vi vidare till punkt nummer 8. Verksamhetsberättelse kommunstyrelseförvaltningen 2023.
Ja, här kan man ju verkligen läsa om vad man egentligen håller på med inom kommunstyrelseförvaltningen. Det är två delar egentligen. Dels är det de centrala funktionerna, centrala staber och stöd- och servicekontoret. Och sen är det då samhällsbyggnadskontoret. Och ja, här står allting, vad som har hänt under året. Så det kan man läsa själv tycker jag. Det är en väldigt spännande läsning för den som vill sätta sig in i detaljerna vad som egentligen händer i kommunen. Mm. Och sån här verksamhetsberättelse, det finns det ju för samtliga förvaltningar i kommunen.
Ja, precis. Ja, det är bra läsning om man är intresserad vad som har gjorts. Ja, då går vi vidare till punkt nummer 9. Svar på revisionsskrivelse och revisionsgranskning av internkontroll.
Mm. Ja, alltså sådana här revisionsskrivelser och granskningar, det kommer lite av och till faktiskt på olika sätt. En del är cykliska och en del är lite mer sådana här stickprovskontroller kan vi säga då. Nu har man tittat på den här interna kontrollmiljön. Och då säger man det att det förekommer egentligen inte några fel i den här rapporteringen, den finansiella rapporteringen, men det finns alltid rekommendationer till förbättringar och det har man lyft fram här också från revisorerna då. Jag kan ju berätta lite om vad det rör sig om egentligen här,
för ja, det
här
men, är ju väldigt, ja, gör det.
Det är lite
ja.
Interna processer i kommunen va? Man pekar på för första bokslutsprocessen, då har man sagt att bokslutet för Tyresö bostäder då, som en del av kommunkoncernen, det synkar inte riktigt med kommunens egen redovisning, så att Tybos siffror kommer in lite för sent egentligen för att man ska få med dem slutgiltiga, och det är liksom ordning och reda fråga. Sen har man pekat på löneprocessen, att man inte har riktigt logglister i ordning så att man kan säkerställa att de ändringar som har gjort är korrekta, alltså det är svårgranskat så att säga. Man tittar på inköpsprocessen. Där ser man att det behöver förbättras vad gäller avtalsuppföljning och så kallad spendanalys. Det är ju engelska ordet spend. Alltså. Det är alltså vad man lägger pengar på. Vad man köper och varför. Problemet är att det saknas kanske systemstöd för sånt här i kommunen. Vi ligger lite efter på vissa håll när det gäller datorsystemen faktiskt. Det gäller även nästa punkt, faktureringsprocessen. När man flyttar information från ett faktureringssystem till ekonomisystem så har man inte heller helt full koll på den grejen. Det saknas systemstöd så det blir en del manuell hantering. Sen är exploateringsprocessen, där är man lite mer operativ. Där tycker man att stora projekt borde delas upp i delprojekt och kanske etappindelas också för att man ska ha lite bättre kontroll i uppföljningen här va. Och det är också någonting som kommer att förbättras under året när man faktiskt inför ett nytt system för det här med projektuppföljning. Sen det sista var lite speciell sak, det är det här med så kallade närstående transaktioner. Det händer ju ibland då att liksom det finns på något sätt relationer mellan beslutsfattare och sånt i kommunen då. Och då måste man ha koll på det så att man inte hamnar i jävsituationer och sånt där. Idag finns det liksom ingen riktig system dramatik med det här. Då ska man skapa liksom en förteckning som man på förhand vet när det här kan bli ett problem. Och då ska man skapa en rutin för det här.
Och det handlar då om alltså hur många är det som är närstående så att säga? Jag förstår maka, make, barn.
Ja, det kan vi andra. Ja, precis. Det kan vi på något sätt. Jag vet inte hur begreppet definieras egentligen här. Men det är väl på något sätt att man ska veta det. Att om det finns några aktörer, något företag och så som på något sätt är kopplat till någon i kommunen. Då ska man veta om det så att inte det ställer till problem. Mm.
Och det här är väl väldigt bra, tänker jag, för att det här är ju sånt som diskuteras allt mer nu, liksom hur organiserad brottslighet och sådär kommer
in precis. I offentlig sektor. Inte, allting behöver inte vara illa ment, men det är för personer det berörs i egen skull också, att man inte hamnar i en situation som man egentligen vill undvika.
Precis. Ja, då går vi vidare till nästa punkt då, och det är punkt nummer 10, ansvar för Tyresöarkivet. Vad är Tyresöarkivet?
Ja, det är någonting som vi faktiskt är väldigt stolta för, att vi har ett Tyresöarkiv nu då. Alla kommuner har ett arkiv för alla handlingar som måste diarieföras och lagras och sådär. Men Tyresöarkivet är mycket bredare än så. Det är egentligen ett kulturhistoriskt arkiv. Och det är liksom, där samlar man ju då saker och ting både från organisationer, föreningsliv och även privatpersoner som kan så att säga ge saker till Tyresöarkivet. Så här samlar vi liksom kommunens historia i bred bemärkelse. Och så jobbar man ju mycket då med att tillgängliggöra det här materialet. Man digitaliserar bilder till exempel då, så att det ska vara tillgängligt för kommuninvånarna. Och huvudtaget så är det en väldigt viktig sak med Tyresöarkivet. Men vi har ju också ett arkivsystem i kommunen då för de här kommunala handlingarna och sånt. Så att nu har man bestämt sig för att flytta då Tyresöarkivet från kultur- och fritidsnämndens ansvar till kommunstyrelsens ansvar egentligen. Och det är väl ett sätt att lyfta upp vikten av det här kanske egentligen.
Och då ska man överföra 1 miljon kronor. Men det är samma pengar som tidigare låg.
Ja, det är samma pengar som tidigare, precis. Ja. Men det är också, alltså, vi har gjort en ganska stor satsning just på att få igång Tyresöarkivet på sista åren här.
Och ni har väl fått in ganska mycket, visst är det en massa fotografier?
Ja, det är jättemycket material som kommer in, och de som jobbar där är väldigt tacksamma för allt de får också. Och de kommer ha lite jobb med att, så att säga, katalogisera och tillgängliggöra och digitalisera allting då.
Ja, spännande. Sen kommer vi in på det här med motioner. Och den första motionen då som behandlades, det var den som heter motion om rätt till kostnadsfri frukost för alla elever i Tyresö kommun.
Just det. Det är en motion från Vänsterpartiet om att erbjuda kostnadsfri frukost för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan här då. Den här motionen kom att i kommunstyrelsen då anses besvarad, och eftersom det har gått en stund så har även fullmäktige varit, alla motioner går upp i fullmäktige, så den ansågs besvarad även i fullmäktige. Och hur tänker vi kring det här då? Ja, motionärerna vill ju då förstås ha den här kostnadsfria frukosten för alla elever i grundskolan och gymnasieskolan. Men det är egentligen ingen som har någonting emot, skulle säga, att man har erbjudit frukost i skolan, men de flesta landar väl i att det ändå var så att säga skolornas eget beslut att ta. Det finns säkert behov av det här. Det finns ju barn som dessvärre kommer till skolan hungriga och inte har ätit frukost. Och det är ju ett problem i sig. Det är svårt att tillgodogöra sig undervisningen. Och i vissa skolor kan det ha varit större problem än i andra. Och där finns det ju möjlighet då för skolledningen att faktiskt erbjuda frukost. Antingen gratis eller till självkostnadspris. Och det görs ju på sina håll och har gjorts på sina håll i kommunen. Men det fanns inget stöd då i fullmäktige för att liksom anslå någon speciell peng för den här frukosten. För det skulle ju då kräva att alla skolor gör det här, och då blir det ganska stora kostnader. Och så skulle det även gå pengar till de privata skolorna, friskolorna, som också skulle behöva göra det här och få pengar då.
Men kan man säga också så här, att om jag fattar rätt när man läser de här svaret på motionen då också,
att det
är ju också en prioritering förstås, att det kanske är viktigare att satsa på utbildningsmaterial än frukost, så att säga, kan det ju vara.
Så kan det ju vara, men det där är ett beslut som är på sån detaljnivå, så att vi som stödjer besvarande i alla fall menar ju på att det är någonting som skolorna själva kan ta ställning till. Det behöver inte politikerna göra. Alltså förhållandena skiljer ju också från skola till skola, skulle jag säga. Och så är det förstås olika då om man går i lågstadiet eller gymnasiet. Det skiljer ju vad det gäller barnens ålder också.
Och sen tänkte jag, den här motionen skrevs ju för ett år sedan ungefär då.
Ja.
Och sen dess har det ju varit en del diskussioner om det här med frukost och sådär. Jag vet ju, höstas var det ju bland annat Lena Andersson som gick ut och sa att det är ingen som kan skylla på att man inte har råd att ge barnen frukost, för att havregrynsgröt kostar ungefär 1 krona per portion eller något sånt där. Va? Och sen var det också både lärare och rektorer som sa att jo, men vi ser förvisso att barnen äter mer till lunch i skolan, men de har också mindre med pengar att lägga på godis och snacks och bars. Så att det kan ju vara, alltså, det är inte så enkelt, menar jag.
Nej, det är inte så enkelt. Det finns väl alla möjliga skäl till varför man inte äter frukost på morgonen. Det kan ju vara så tragiskt nog att det fattas pengar i något hushåll. Men det kan ju också vara så att man helt enkelt går upp lite för sent och får lite för bråttom i skolan.
Så kan det vara också, precis. Ja, och sen då, nu ska vi se numret här då. Det är nummer 12 då.
Just det.
Det är också en motion. Svar på motion om Trollbäckens centrumstråk. Och det är en motion från Kristdemokraterna.
Just det. Och titeln på den är att de vill att vi ska sluta med så kallade frimärksplaner i Trollbäckens centrumstråk. Och med en frimärksplan här, det är väl ett hyfsat vedertaget begrepp, det är väl liksom en detaljplan som är för ett väldigt litet område. Och det man vill är att man ska ta liksom då lite större grepp. Och i motionstexterna så konstaterar man ju då, man jämför då Södergården, hur det blev med Trollbäckens centrumstråk, och så tycker man att det avviker väldigt mycket från planprogrammet, hur man byggde i Södergården. Och jag kan inte göra annat än hålla med här. Jag vill nog påstå att Kristdemokraterna går lite vilse i historiebeskrivning här, för att Södergården kom först och efter det sen så kom planprogrammet. Och just att Södergården blev ganska svulstigt, det var ju egentligen både Liberalerna och Sverigedemokraterna var emot det här projektet när det väl antogs då. Men det fanns ingen majoritet för det. Men sen efterhand så verkar fler partier då ha kommit till insikten att det var ganska svulstigt. Och därför vill man ju bygga lite mer småskaligt. Och det är ju själva tanken också med det här planprogrammet som togs fram 2019. Alltså beslutet om Södergården togs 2018 efter ett par års planprocess då under alliansstyret. Och 2019 då styrdes ju kommunerna av S, L och MP. Och då tog man fram planprogrammet istället som indikerar en mycket mildare exploatering av fortsättning av stråket då. Så att, men vi har inte kommit igång riktigt med det. Vi hoppas ju kunna få ut första etappen då på samråd under året. Så får vi visa då att det kanske inte blir lika stort som Södergården då.
För att om man läser då motionen så tolkar jag som att det fanns liksom tre delar. Man pratar om hushöjden, man pratar om överdäckning, alltså av Gudebroleden då. Man pratar om namnbyte av en gata. Skulle det kunna vara så att KS då och sen kommunfullmäktige då säger ja till en del utav de här och sen lämnar man andra
precis,
delar.
Motionen består ju normalt sett av först en ganska lång beskrivande text, och det var väl den jag kommenterade nu då. Sen kommer ju på slutet sen konkret vad motionärerna egentligen vill åstadkomma, och det brukar vi kalla för att-satser då, från början med ordet att, vad man ska göra då. Och då kan det finnas en eller flera att-satser, i det här fallet finns det tre stycken, och då kan ju då fullmäktige bestämma att man kan avslå en eller bifalla en annan och sådär va. I det här fallet fanns det tre att-satser, och samtliga blev det då avslag på både i kommunstyrelsen och fullmäktige. Men vi kanske ska kommentera att-satserna lite grann.
Ja, men gör så.
Ja, det första då man ville få till då, det var en det man kallar för en beredningsgrupp för Trollbäckens centrumstråk. Och den skulle då ha som syfte att se över nu gällande planer. Och så vill man att den ska vara bemannad med politiker från samtliga partier, och att man då ska ha en dialog med de som bor i området och de organisationer som representerar boende i området. Jag vill ju hävda att det finns en sån beredningsgrupp, och den heter ju Stadsbyggnadsutskottet, och där är jag själv ordförande faktiskt.
Men det är väl det här att man skulle ha med alltså boende på ett annat sätt då? Är det det som...
Ja, det är väl möjligt att det är de ute efter, men huvudpunkten här var att ha politiker från samtliga partier, och det har vi ju Stadsbyggnadsutskottet. Antingen så är man ledamot eller också är man ersättare, så alla partier är på något sätt representerade där. Och där har vi också möjligheten då att, alltså själva syftet med det här planprogrammet är ju att gå igenom de nu gällande detaljplanerna. Och det kommer vi göra under åren som kommer. Sen har vi också alla möjligheter att ta kontakt med medborgarna. Dels i PBL-processen, med samråd, granskning och sen antagandet, så finns det ju en process för medborgardialog. Men vi har ju sagt tidigare att det är lite för sent att komma in i samrådet. Så därför har vi ju medborgardialog redan i ett tidigt skede då. Det kommer vi ha också i Trollbäckens centrumstråk. Och vi hade ju också en medborgardialog redan när vi antog, innan vi antog planprogrammet 2019. Så får vi inte glömma bort heller.
Och där är väl framförallt då, nu ska vi se, heter det Trollbäckens egna hemsförening, va?
Ja, det är väl den organisation som
de är väldigt aktiva här och,
medborgarna i det området i kommunen. Då. Mm. Precis, men de har ju alla möjligheter också att få med och uttrycka sig både på medborgardialoger och i samråd och sånt. Mm.
Det var den första att-satsen då.
Den andra då är det här med överdäckning av Gudbroleden. Och det är ett jättekul förslag egentligen. Tänk om man kunde gräva ner Gudbroleden och däcka över och liksom få, ja, det är alltid trevligt när man får bort genomfartsleder från ytnivån så att säga. Men det blir oerhört kostsamt det här alltså. Och vi har ju sett alltså bara bygga den här gångtunneln vid Bäverbäcken och höja vägen någon meter där. Det kommer ju kosta ungefär 100 miljoner. Och en överdäckning av en hel trafikled, alltså jag vill inte ens gissa vad det kan kosta. Sånt här kan ju då finansieras genom att man då har en ökad exploateringsgrad på den ytan. Men det är ju ingen som vill bygga massa höga hus vid Trollbäckens centrum alltså för att finansiera det här. Så att, vi tycker att det är helt orealistiskt faktiskt, tyvärr.
Nej, och det var väl, alltså, det var väl många som sa också att den överdäckningen som skedde vid Norra stationsområdet, det är den sista stora överdäckningen som kommer att ske i Sverige. För att det, som du säger, det är väldigt, väldigt dyrt.
Och det är väldigt, väldigt dyrt och vi ser ju vad man har bygger då på Norra stationsområdet. Ja. Det är ju liksom inga små byggnader.
Nej, eller, det är högt och tätt.
Det är högt och tätt, precis. Ja. Sen var det en tredje att-sats också och den handlar väl då om ett namnbyte på Vändelsevägen. Va? Och där vill man byta namn till Trollbäcken allé. Och det är ju vackert det också. Det skulle man ju rent tekniskt kunna göra. Men av erfarenhet så vet förvaltningen då att när man byter namn på en gata där väldigt många bor och har sin adress så blir det komplicerat och krångligt. Så det är liksom inte riktigt värt besväret.
Nej, det är inte så att folk gör vågen precis.
Nej, vi får väl spara namnet Trollbäcken allé till något annat då, kanske.
Man kanske ska välja sina krig.
Ja, kanske det.
Ja, då går vi vidare till nästa då punkt. Och det är nummer 13. Motion om begäran om utdrag ur belastningsregistret för anställning inom, ska vi se, på min dator här har försvunnit det sista. Inom den kommunala omsorgen står det. Ja, precis.
Just det. Ja, det här är en motion från Sverigedemokraterna som vill då att det ska vara obligatoriskt att begära utdrag ur belastningsregistret för anställning inom den kommunala omsorgen. Nu är det väl så att det var en tid sedan motionen skrevs, men det är så här jobbar man redan alltså inom äldreomsorgsförvaltning. Och man kommer även göra så när det gäller för omsorg om folk med funktionsnedsättningar då. Det kommer man att begära utdrag ur belastningsregistret för nyanställningar där också. Sen har vi ju sett det här, det är ju högaktuell fråga här, speciellt kanske Tyresö som det här ser på tillslaget.
Absolut, ja.
Att de här, man får ju kanske inte ut all den data som man behöver från belastningsregistret. Det kan ju komma en ny lagstiftning på området möjligen. Men vi gör nog det vi kan i kommunen för att säkerställa att de vi anställer har rent mjöl i påsen.
Men du, för när man läser det här, motionen den kom ju in i mars 2023.
Ja.
Svaret från, något svar som jag läste var formulerat i november. Mm. Och då står det att man ska titta, man ska liksom titta på och implementera vad det gäller då funktionsnedsättnings, alltså de som jobbar med funktionsnedsättning. Men då kan man ju ändå undra, alltså hur svårt kan det vara? Om man har redan infört det i äldreomsorgen, är det inte bara liksom att lägga karbonpapper?
Ja, jag kan ju hålla med er faktiskt. Det är väl inte så svårt. Om man har en rutin i en verksamhet så borde man kunna överföra den till en annan verksamhet. Så att det borde inte vara så svårt faktiskt.
Nej, men det är på gång då kan man säga.
Ja, det är det. Och det är väl, alltså vi håller ju med Sverigedemokraterna. Alla höll ju med det här. Den ansågs skulle besvarad också.
Ja, precis.
Men vi brukar inte bifalla motionerna när saker och ting redan genomfört eller håller på att genomföras. Det är liksom mer kultur kan man säga.
Okej. Okay. Då går vi vidare till nummer 14. Slutrapport Kryddvägen etapp 2 och 3.
Just det.
Då får du berätta var Kryddvägen ligger.
Kryddvägen ligger i så att säga, södra Bollmora kan man väl säga, vid Farmarstigsområdet. Och det har varit tre etapper egentligen. Först så byggde man ju 49 radhus alldeles vid, ja, nära Koriandergräns busshållplats där. Och sen, det var etapp ett tror jag.
Det som Beskan byggde tror jag.
Just det, så var det. Mm. Sen etapp två och tre, det var ju längre in i området då. Där man också har byggt mindre flerfamiljshus kan man säga. Och radhus också då. Och det här var ju, de här planerna vann ju laga kraft redan 2017. Så det tar ju en stund innan man har genomfört de här projekten. Men nu är allting klart. Och då kommer det normalt sett en sån här, eller inte normalt sett, kommer alltid en sån här slutrapport om de projekt som kommunen har genomfört. Och då kan man se lite vad det har kostat och sådär. Och i stora drag då så kostnaderna uppgick till 45,9 miljoner kronor för kommunen. Men man fick in 49,8, så man gick ju lite plus på det här. Och det brukar vi, det vi vill egentligen, att sådana här bostadsprojekt ska inte bli en förlustaffär för kommuninvånarna. Utan det ska ju helst gå plus minus noll eller lite plus. Och det som kostar här, det är ju framförallt entreprenadkostnader. Alltså man gör om vägar och sånt här och lägger ner VA. Sen tillkommer lite andra roliga saker. Lekplats och konst har man lagt 1 miljon på i det här fallet också. Men sen när det gäller intäkterna då, så får man in det för markförsäljningarna. För det är vårt kommunal mark som man då säljer till byggaktörerna då, som bygger det här. Och sen ja, säljer vidare eller hyr ut vad det nu för upplåtelseformer då. Men det här projektet gick då enligt plan. Några miljoner i vinst. Men det var egentligen ett ganska litet projekt kan vi säga.
Mm. Ja, så bra. Då går vi vidare till punkt 15. Orientering av personuppgiftsincidenter 2023.
Ja, just det. Tyvärr blir det lite såna här incidenter då att någon information läcker ut som inte ska läckas ut då. Och i kommunen så är det varje nämnd som är personuppgiftsansvarig formellt sett då. För den personuppgiftsbehandling då som förvaltningen utför. Men det är klart, i det dagliga jobbet så är det förvaltningen som jobbar med personuppgifterna. Och ibland blir det fel och då redovisar man det, vad som har hänt och vad man gör för åtgärder för att det inte ska hända igen. Eller minimera skadan av det som har hänt då. Nu kan vi inte gå in på några enskilda detaljer för det får vi bara muntlig redovisning av.
Mm. Men det är inte några avskräckande siffror?
Nej,
i alla fall.
Det var några små incidenter. Jag tror ingen har lidit menlig skada av det. Men det är bra att man följer upp det här för att ja, då kan man se till att man har rutiner så att det inte händer något värre. Liksom.
Mm, ja. Ja, då går vi vidare till nästa punkt. Och det är redovisning av pågående och bifallna motioner 2023.
Ja, just det. Tidigare på dagordningen så har vi faktiskt gått igenom då tre motioner och de har ju då också gått upp till fullmäktige. Och när man lägger en motion så står det faktiskt i kommunallagen att fullmäktige ska ha möjlighet att fatta beslut om en motion inom ett år från det att man lägger motionen då. Sen om fullmäktige verkligen fattar beslutet inom ett år, det är en sak. Men allt jobb som görs av förvaltningen ska vara klart inom ett år då, så att fullmäktige har möjlighet att fatta beslut om det här. Och sen är det faktiskt så att om man då inte hinner inom den här tiden, då kan man faktiskt avskriva motionen. Och det är lite osnyggt faktiskt, så det försöker vi undvika. Jag tror inte jag har varit med om att någon motion har avskrivits för att den har väntat för länge, i alla fall inte mot motionärens vilja. Ibland så hinner ju verkligheten i kapp och då kanske man drar bort sin motion för att det har redan genomförts eller att det på något sätt inte är intressant längre. Men vi försöker ju, även motioner som är lite sena, försöker vi ändå behandla så snart det går. Det är schysst mot den som skriver motionen helt enkelt. Mm.
Ja, det handlar ju om demokrati då förstås.
Ja, precis. Och ja, då får man ju en lista här på vad som ligger i röret så att säga.
Och då till exempel, då kunde vi alltså se att under 2023 så är det 9 inkomna motioner. Men, men alltså, det är ju inte så att det är någon tsunami av motioner.
Nej, jag vet som är vanligt här och inte. Men
så jag tänker ändå att för de här som vi såg nu då, som behandlades här om Trollbäckens centrumslåg, den kom in i april 2023 och de andra två om frukost och om den här kontroll, utdrag och belastningsregister kom in i mars 2023. Så det har ju nästan gått ett år. Alltså det känns ju som att de tar ju lite tid på sig,
förvaltningarna. Jo, det tar tid på sig, för det ska utredas och det ska vara rätt och riktigt. Sådär. Och sen så ska ju motionen då ofta vandra genom någon nämnd först, eller något utskott, innan de kommer upp på kommunstyrelsen då, för beredningen för fullmäktige. Så att det, ofta är det väl tre politiska organ som ska titta på en motion.
Men det är inte så att man som styre försöker liksom förhala om oppositionen kommer in med motioner?
Nej, alltså motionsbehandlingen, nu är det en rutin som gör att fullmäktige direkt nu pekar ut vilken nämnd som ska behandla en motion. Och sen får ju förvaltningen i den nämnden då jobba med frågan. Så att det finns ju ingen politisk förhållning. Sen måste ju förvaltningen prioritera sitt arbete med motioner mot allting annat som görs också. Så är det bra att den här ettårsregeln finns i alla fall. Det, är det. Mm. Det finns ju ett sätt, om man har mer akuta frågor som man vill driva som politiker, så kan man ju faktiskt lägga sådana här ledamotsinitiativ också i både nämnder och kommunstyrelse. Och då får man en betydligt snabbare hantering, helt klart.
Okej, då är det en annan tidsgräns som gäller då?
Ja, det egentligen är ingen tidsgräns alls där. Då. Men kulturen är ju liksom att man lägger ett initiativ och så får man väl ofta den utredd ganska snabbt. Och sen kanske den kommer tillbaka bara på någon månad eller så. Mm. Men det är lite olika karaktär på frågorna kanske också.
Ja, då har vi fått lära oss något nytt då. Eller jag har i alla fall fått göra.
Ja, det är lite nytt där, för att i vissa kommuner har det förekommit väldigt ofta med ledamotsinitiativ. I andra så förekommer det inte alls. Och hos oss så har det blivit populärt de sista åren skulle jag säga.
Då går vi över till punkt nummer 17. Kommunstyrelsens delegationsbeslut.
Just det, det är också en stående punkt mer eller mindre, för att kommunstyrelsen kan ju då överlåta sin beslutsrätt då till utskott eller ordförande, men typiskt till tjänstemän då, som fattar beslut i kommunstyrelsens ställe. Och när sådana här beslut har fattats då, så ska de då redovisas på kommunstyrelsen och görs på den här punkten. Och jag hittade inget jättespeciellt den här gången.
Nej, men det är en helt gäng i alla fall.
Ja, det brukar vara väldigt många små beslut som har med trafikfrågor och sånt här att göra, och liksom markupplåtelser tillfället.
Flytt och skrotning av fordon.
Ja, det är ledningsdragningar och sånt där. Ja, visst. Mm. Det är massa sånt. Ja. Och det är vi glada att vi inte behöver fatta beslut.
Nej, men det är skönt. Det är skönt. Ja, då återstår bara en punkt, och det är kommunstyrelsens meddelanden. Vad är det som är... Vad kan det vara som ligger under den punkten?
Det kan vara precis allting ligger där. Den här gången var det väldigt mycket protokoll och sånt från andra nämnder. Och det ligger här också, för kommunstyrelsens får ju dem formellt på det här sättet. Och för vi har ju uppsiktsplikt. Mm. Men så kommer det också en hel del cirkulär och annan information som kan dyka upp här. Och den här gången fastnade jag på ett cirkulär från SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner. Och Sobona, som är den kommunala företagens arbetsgivare. Organisation. Och här belyser man de förändringar i föräldraförsäkringen som kommer att börja gälla från den 1 juli 2024.
Okej, vad är det?
Ja, precis. Det är en ny lagändring som gör att sådana här dubbeldagar, det vill säga dagar då båda föräldrarna kan ta föräldraledighet samtidigt, att de fördubblas. Tidigare var det 30 dagar under första levnadsåret, men nu är det ända upp till 60 dagar och man kan vänta tills det att barnet är 15 månader. Det här tycker jag är en fin reform, därför att jag minns själv när jag var föräldraledig och man skulle vara ledig tillsammans med frun, då fick man liksom, den ena fick ta föräldraledig och den andra till semester och så vice versa. Så kunde man få upp några dagar i alla fall. Men det här är ju fint att man nu kan få 60 dagar tillsammans faktiskt utan att behöva ta semester.
Ja.
Sen kan man också avstå föräldrapenning till andra än sin sambo nu. Och det är för att det ska vara lite mer flexibelt här och låta andra i sin närhet då kunna hjälpa till med att sköta barnen.
Mor och farföräldrar.
Mor och farföräldrar kan det vara. Det kan vara kompisar och sånt där också. Så att
det... Men har inte det varit förut? Eller är det nytt det?
Ja, det tydligen är det nytt. Mm. Det där fanns inte heller på min tid sen. Det är lite mer generösa regler i det fallet. Så det kan vara intressant för dem som
men har. Men ni går igenom alla de här grejerna alltså på KS då? Är det så?
Nej, det gör man inte, utan beslutspunkten här är att man tar upp kommunstyrelsens meddelanden, sen så kan besluta man att notera dem helt enkelt. Mm. Så det är ju inget beslut som fattas här egentligen, men det är upp till var och en att faktiskt titta de här meddelandena och vad som man tycker är intressant.
Mm. Ja, då får man läsa på själv om man är intresserad.
Så är det.
Ja, Mats, nu har vi tagit oss igenom den här listan.
Ja, vi lyckades till slut komma igenom.
Ja, vi lyckades.
Vi också.
Vi är med. Ja, vad bra. Tack så mycket. Och då kanske det inte dröjer riktigt så länge innan det blir nästa gång då. När är nästa kommunstyrelse?
Ja, det är faktiskt på onsdag i nästa vecka. När vi pratar här. Idag är det, vad är det för dag idag egentligen? Den 4 april va?
Ja, just det. Det är alltså den 10 april då som det är kommunstyrelsen nästa gång.
Mm, precis, så det ska inte dröja allt för många veckor tills vi har ett program till då.
Nej, precis, då blir det ett nytt program. Så beroende på när man lyssnar på det här så kan det vara så att det programmet redan ligger ute då. Men som sagt, det här handlade om kommunstyrelsen den 5 mars. Tack så mycket för idag, Mats Lindblom.
Mm, tack.
Och ni har lyssnat till mig som heter Katarina Johansson Nyman, och det här är alltså ett program som handlar om kommunstyrelsens ärendelista här i Tyresö. Tack så mycket!